Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkomna till Analyspodden med Dagens Industri. Jag som pratar heter Felicia Åkerman och är reporter och analytiker på tidning. Och med mig på andra sidan luren så har jag Rickard Bråse. Hej Rickard.
Hej, och andra sidan Sverige ska vi tillägga också. Ja. Representerar västkusten.
Västkusten, som vi brukar kalla den.
Ja.
Hur är det där? Här är det ju snorvarmt. Alltså så varmt att jag inte kan sova och knappt kan jobba just nu.
Ja, men det är ungefär samma. Jag satt igår torsdag eftermiddag, så var det väl någon, hoppas jag, pikvarmt. Jag satt och tittade på Munters olika fläktsystem för kycklinguppfödning. Jag har inte slagit till på någonting, ska sägas, men det börjar bli jobbigt varmt det här. Men det löser väl sig. Det ska ju komma regn, säger de. Det brukar ju vara så efter... Efter sol brukar det sluta med regn och sämre tider.
Jag kollade precis, jag ska ner till framsidan i nu i helgen, och söndag utlovas det åtminstone lite regn, så det kan man ju verkligen se fram emot. Men det är ju ganska bra humör på börsen idag, kan man säga. Jag tittar på OMXS30 här upp 0,7%. Vi har ju fått en rapport från H&M på morgonen som jag vet att du har kollat lite på. Lite svagare än väntat, va? Men inte mycket, om jag förstod överblicken rätt.
Ja, så är det. Vi spelar in på den här direkt efter att deras telefonkonferens är avslutad. Jag skulle inte lägga för stor vikt vid liksom exakt vad liksom resultatet hamnade på i det här kvartalet, utan nu handlar det ju mer om att förstå hur mycket av till exempel kostnadsbesparingar som man har visat att man snabbt kan stampa fram, hur mycket av dem kan vara bestående. Hur snabbt kommer försäljningen nu att återhämtas? De låter lite positiva, skulle jag säga, men det är ju extremt svårbedömt. Inför det andra kvartalet här hade de ju dessutom vinstvarnat. Man var tidigt ute och sa att det kommer bli förlust. Nu blir det en rörelseförlust på 6,5 miljarder om du räknar exklusive IFRS. Inför tredje kvartalet så säger de inte någonting om det. De fick faktiskt en fråga. Ska vi tolka det som att ni tror på att det kommer vara ett positivt resultat igen under det tredje kvartalet? Och då var svaret i princip: det går inte att svara på, för den här typen av bolag är extremt beroende av vad försäljningen landar på.
Mm.
Och nu hade vi en nedgång på 50% i andra kvartalet. Hittills under det tredje kvartalet så var man ner 25% tror jag det var ungefär. Så att det går ju i rätt riktning, men det är ju ganska stor, alltså 25%. Ett steg i rätt riktning, så är 25% tapp för H&M fortfarande liksom en helt absurt hög siffra. Så vad slutsumman där landar på blir väldigt avgörande för hur man kommer att prestera. Jag skulle säga att om de har, med det de har sagt på den här rapporten, om det skulle ha 25% tapp på hela kvartalet, då blir det ju liksom förlust i tredje kvartalet igen. Så att det blir ju en fråga om att avgöra hur snabbt kommer du återhämta sig när du öppnar upp, när länder släpper på regleringar och så vidare. Men egentligen, den är ju inte heller så där. Den kanske är intressant om du sitter och är analytik på någon av bankerna och du tycker det är viktigt att du ska ha rätt siffra liksom i nästa kvartal. Men det är ju inte tredje kvartalet som H&M står och faller med. Utan den här exceptionella perioden har ju egentligen bara varit intressant, vad ska man säga, balansräkningsmässigt. Alltså nu tog du hela högen med moderföretag och kastade ner dem i vattnet som om de var, vad heter det, häxor på 1600-talet. Och det var ju ganska få av dem som har flutit. Väldigt stora kontraster mellan aktörer som Boost, som är renodlad onlinehandlare i Norden, eller större europeiska konkurrenten Zalando som ju har haft ett strålande bra andra kvartal, medan de här mindre MQ, R&B, där har du sett konkurser och rekonstruktioner. Mm. H&M är ju en hybrid mellan de här två världarna. Man har väldigt stor skala i den gamla murbruk och tegel, alltså i butiks, som butiksdriven aktör. Man har över 5000 butiker, men samtidigt har man en ganska betydande online-affär. De var ganska tydliga med att den här virusutbrottet driver på digitaliseringen. Man kommer nu minska antalet butiker något i år. Jag tror det var 40 butiker netto som kommer att försvinna. Så, och det är där den stora frågeställningen kommer vara. Hur kommer H&Ms lönsamhetsprofil att påverkas när försäljningen förskjuts från traditionell fysisk handel till onlinehandel? Och där, ja, det är ju den frågeställningen som vi har haft i flera års tid nu.
Mm.
Och den får vi liksom inte något definitivt svar på i andra kvartalet, och vi får det inte i tredje kvartalet heller, utan det är ju ett successivt pussel där man får någon pusselbit här och där, och så får vi se vad det landar. Man har ju liksom över sätter ett längre perspektiv. Jag vet att jag skrev förra året när Carl-Johan firade 10 år som vd. Han har ju slutat tagit över ordförandeposten istället. Att om du har varit ett nyckeltal i H&M de senaste 10 åren, så kan man liksom bara beklaga ditt öde, för det mesta har ju pekat neråt. Och när det väl planade ut, då kom den här naturkatastrof liknande incidenten som ställer till det ganska mycket. Så den har ju bara brusat till konturerna egentligen, vart man är på väg. Men aktien har tagit stryk. Aktien var sist jag tittade, den är ner ungefär 3% idag. Jag vet inte hur väl förtjänt. Jag vet inte hur stora växlar man kan dra av där. Helt enkelt är väl slutsatsen. Aktien i 140, så tror jag att den är betydligt mer intressant att köpa än att sälja det här läget, skulle jag säga.
Mm. Ja, men det som du sa, det här lite nu närmast en naturkatastrof, det som har hänt. Så man tänker ju spontant att hur mycket kan man dra på en sån här rapport egentligen? Det låter inte som att det var värsta bombnedslaget som vi måste liksom stoppa pressarna för, om jag tolkar det rätt.
Nej, det var ju ett bombnedslag, men det visste vi redan. Så att
ja.
I historiken över väl förberedda bombnedslag var det väldigt liksom känt på. Alltså den här rapporten var man ju i princip urled trött på innan den ens presenterades. Man har ältat så mycket. Jag vet inte hur många införtexter jag har fått skriva inför andra, eller halvårsrapport nu.
En extremt kontrollerad detonation, helt enkelt.
Extremt kontrollerad detonation, och IR-chefen Nils Winge och nya vdn och CFO, de höll ihop det bra på presentationen och gör bra intryck. Så ja, det, jag skulle säga talande för mer kanske för mig än för H&M, att jag, när aktien är ner 3% och folk verkar ha blivit lite negativa igen, så känner man sig positivt inställd.
Ja, men vi har ju fått lite andra närmast bomber i veckan. Den här NetEnt Evolution Gaming-historien. Vad är det som händer där egentligen?
Ja, den är ju väldigt intressant också. Tittar du på de två aktierna, det är ju kasinunderleverantörer inom två olika grenar. Då. Evolution Gaming har ju varit den stora dominanten och megavinnaren på online på live casino, medan Net Entertainment var ju den gamla stjärnan i sektorn som var stora på slots och fortfarande är stora på slots. Det snackades om den här affären för ett år sedan, att det gick rykten om att Evolution Gaming var intresserad av att köpa ett då harvande Net Entertainment som hade fallit väldigt kraftigt under några år på börsen, när de liksom gick ifrån att växa väldigt starkt till att inte växa alls. Det blev ingen affär uppenbarligen. Istället slog Net Entertainment till med ett stort förvärv i höstas. Och Och sen och titta från liksom marsbotten i år, så jag tror att den var nere på 17 kronor och sen budet var ju när det lades när, värt närmare 80 kronor. Så att det var ju en ganska snabb upphämtning. Evolution Gaming säger ju att de gör det här för att bredda sin produktportfölj. Men det finns ju också en komponent att Net Entertainment försöker ju även slå sig in på live casino, eller har försökt att göra det. Och lyssnade man på deras kvartals, vad heter det, presentationen på första kvartalet, så var vdn Therese Hillman extremt positiv. Alltså det lät verkligen som att nu äntligen började och lossna för dem på live casinoområdet. Men de är ju, men samtidigt är de ju en liksom en absolut lilleputt. Så att det är ju inget sånt här gammalt tråkigt synergiförvärvshistoria där du ska bara liksom konsolidera och dra ut synergi, utan det här är ju då, alltså det stämmer ju det de säger att de breddar verksamheten, men de plockar ju också i samma slag bort en potentiell konkurrent ur den här ekvationen. Evolution Gaming har ju dessutom sett, båda de här aktierna var nog de, jag tror att de två Sinch var de som har gått absolut bäst sen årsskiftet inför den här affären. Evolution Gaming har passerat 100 miljarder i börsvärde. Så att den var ju, jag skulle säga att den är ganska, man får bra betalt om man äger aktien och har sålt den, så kan man säga. Så att du lyfter ju in någon miljard om du tittar ett par år fram i tiden i kassaflöde från Net Entertainment och kan betala liksom betydligt. Men någonting som du har en betydligt lägre kassaflödes yield på. Så jag vet inte, och Evolution Gaming reagerade ju negativt. Alltså aktien gick ner när den här affären offentliggjordes. Men om man sitter och är aktieägare, skulle du vara ledsen för att aktien tappar? Eller glad för att du när om allt kommer omkring och bolagen levererar som marknaden förväntar sig, att du kommer ha ett högre kassaflöde per aktie framöver än vad du annars skulle ha. Även om liksom antalet aktier ökar på förvärvet.
Ja, nej, det senare låter ju trevligare.
Ja, jag är ju sån gammaldags. Jag tycker att det är roligt när liksom det, när kassaflödet går in och sen inte lika intressant exakt vad aktien står i.
Nej, du känner inte att det är superfokus på precis rörelsen på dagen när det offentliggörs? Det låter ju som en ganska klok inställning.
Ja, men sen så fanns det ju också lite förbehåll i den här affären att Evolution Gamings aktier får inte gå ner hur mycket som helst, för att då kan de som har accepterat budet på andra sidan på Net Entertainment då helt enkelt riva upp avtal eller dra tillbaka sin accept där. Men väldigt intressant liksom story, att den här affären kommer väldigt fin revansch för Net Entertainment. Om du ser på börsvärdet i budet när det lades var ju nästan på, det var nog någon miljard ifrån vad Net Entertainment hade för peak börsvärde. Ja, om du backar flera år då i tiden. Så att bra slut. Roligt också med att för vdn Therese Hillman, att det har blivit en snabb revansch efter att bolaget har haft en lite tung period. Och den livade upp. Sen så tycker jag, om vi ska röra oss lite utanför gränserna, det som har varit, om vi pratar bomber och så också, om det här var liksom en positiv bomb, så finns det ju en mera både okontrollerad och jag skulle säga att den har nog nukleära implikationer. Wirecard i Tyskland som i torsdags i förra veckan gick ut med att man saknade 20 miljarder kronor som man hade konsoliderat i sin balansräkning på 2019 års bokslut. Revisorn har inte skrivit under. De har skjutit upp den här presentationen flera gånger. De har ju till och med hunnit att presentera Q1-siffrorna och höjt prognosen för 2020. Men vad är prognoser och Q1-rapporter egentligen värda när du... Alltså det är ju en sak när bolag sitter och slirar med sina goodwill-nedskrivningar som för varje normalt tänkande människa liksom framstår som allt liksom att de inte görs. Du köper någonting för en miljard och så tjänar du inte en krona på det. Den där miljarden, den ska ju liksom försvinna. Den finns ju inte i verkligheten och då borde den inte finnas i räkenskapen. Det är ju en sak, den skulle man köra handuppräckning på Stockholmsbörsen på vilka som har slirat på goodwillinskrivningar, så skulle du ha liksom klassen full av händer i luften. Det är väl typ H&M och sådana, liksom, Revolution Gaming, alltså så organiska historier som har varit fullkomliga succéer under lång tid som liksom inte har behövt att göra sådana saker, men många, det är nog fler som har slarvat på sådana saker och det kanske, och sådana exempel när du har ett kvartal där du kanske hjälper siffrorna lite och bokar upp upplupna intäkter och kundfordringar, alltså att du redovisar intäkter som sen inte motsvarar så något verkligt kassaflöde. Det är ju, den blir ju mer en filosofisk diskussion liksom, när du intäktsför någonting. Men när du sitter och säger att du har 20 miljarder i kassan och sen när du utan väl tittar på det där kontot så finns det inga pengar. Det är ju det ultimata fusket. Det är ju liksom, och det här var ju liksom inte en liten lillskojare på aktietorget, utan det här var ett av Tysklands störst, mest värdefulla börsbolag. De var med i DAX 30 som är Tysklands motsvarighet till OMX 30. Så att prestigeindex där pensionspengar från alla världens hörn strömmar in för att följa det här indexet. Så att det var magnituden på den här, tror jag, är svår att överskatta. Du har redan i Europa haft, framförallt i England, kanske haft en diskussion av revisorns roll. Du har haft byggbolaget Carillion som gick under. Du hade bokföringstrixande på några miljarder i Tesco, heter de va? I Tyskland hade du det här, eller det är egentligen sydafrikanskt, men noterat tyska Steinhoff.
Mm.
Det har varit en del skandaler, redovisningsskandaler redan, där du då har ställt dig frågan, okej, okay, Den här institutionen, revisorn, gör de verkligen det som, fyller de den funktion som det är tänkt? Den kommer ju att, när dammet har lagt sig, den diskussionen kommer ju få ny näring. I Sverige har vi ju det här gamla Prosolvia. Det slutar ju faktiskt med att PVC fick betala, eller det slutar inte med att de fick betala, men de skulle betala 2 miljarder, men sen så settlar de det med konkursboet, så att det var en mindre summa i slutändan. Men revisorns roll kommer att granskas. I det här fallet också så har du ju tyska Finansinspektionen som inte bara har... jag skulle säga att de har haft en aktiv roll i att möjliggöra det här monstruösa bedrägeriet. Man har gått efter journalister som har avslöjat...
Jag tänkte precis säga, det är väl något år sedan som Financial Times började skriva om Wirecard och det var massa fram och tillbaka om blankningsförbud och liknande. Alltså, det var ju rätt sopigt där när det började för rätt länge sedan. Jag var lite förvånad över att namnet dök upp igen, för att jag trodde ju att det här var någonstans avslutat redan, för att det hade redan varit liksom ganska känsligt och uppe på bordet.
Alltså det här är ju någonting, jag tror du kan gå tillbaka till 2008 och hitta hur tyska motsvarigheten till aktiespararna inne och peka på redovisning. Men då var det ju liksom inte de här sakerna som man talar om nu, men Financial Times har skrivit om oklarheterna i redovisning i alla fall i 5 år. Så att det, alltså åtminstone sedan 2015 så har du haft en diskussion kring det här bolagets sätt att redovisa. De gjorde massa förvärv framförallt i Asien som har liksom varit oklart. Det var ett förvärv för 5 år sedan i Indien till exempel, där de betalade 3-4 miljarder kronor motsvarande då, för någonting som 6 veckor tidigare hade bytt händer liksom för en åttondel av den summan, tror jag. Så att det är sådana här väldigt, väldigt konstiga saker. När det tog fart på allvar var nog drygt för ett år sedan när polisen i Singapore gjorde tillslag mot Wirecards asiatiska huvudkontor. Och i samband med det så gick då BaFin, tyska Finansinspektionen, ut och sa att vi måste stoppa, alltså vi förbjuder blankning i aktien i 2 månader för att liksom säkerställa att marknaden mår bra. det var ju inte blankningen som var problemet, vet vi idag. Men det var inte det enda de här finansinspektionen gjorde, utan de gick ju direkt efter och stämde. Alltså anklagade Financial Times för marknadsmanipulation. Och jag tycker alltså från den egna lilla erfarenheten man har när man har skrivit om konstigheter. Nu har vi liksom aldrig haft ett Wirecard i Sverige, men det har funnits andra saker som har gått att ifrågasätta genom åren. Och jag tycker att det finns någon form av samband mellan, alltså ju mer skit du måste vada igenom, desto mer på rätt spår kan du vara. Alltså då kan du veta att du är på rätt spår helt enkelt. Det värsta som finns när du skriver en veckans aktie, sälj den här och har liksom någon idé om vad som ska hända och du inte får någon som helst negativ respons, då vet man ju nästan att man liksom kommer att få ta på sig skämskudden eller vad det heter. Så det är ju ganska intressant att hur tydlig den har varit i Wirecard. Den som vill kan ju gå in och läsa tyska läsareaktioner också på Financial Times hemsida, att de har varit ganska aggressiva och i sina fördömanden av det. Men kritik är ju liksom inte, alltså och det gäller nog i alla möjliga sammanhang där folk är lite för övertygade för sitt eget bästa, att kritik är ju liksom inget dåligt eller påhopp eller kränkande, utan det är ju utvecklande och någonting positivt att någon tagit sig tid och tänkt efter och funderat över.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt, har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver, samlad. Prova en månad gratis.
Vilka scenarion som finns framöver och hur saker och ting egentligen förhåller sig. Men genomgående, jag kommer ihåg att jag läste hedgefondförvaltaren David Einhorns bok med den klatschiga titeln Fooling Some of the People All of the Time för några år sedan. Ganska tjock historia. Väldigt mycket av den boken handlar också om hur de här bluffmakarna, vilka metoder, liksom hur skoningslösa de är mot sina kritiker. Och det är samma sak i boken om Tyrannos Bad Blood som kom för också för några år sedan, som är skriven av en grävande journalist på New York Times, tror jag det är. Osäker på vilken. Men någon amerikansk tidning. Den handlar ju också väldigt mycket om hur långt bluffmakarna liksom är beredda för att gå för att försvara den här bluffen. Och det är det som är grejen liksom som gör Wirecard så väldigt intressant, att det uppenbarligen hållit på väldigt, väldigt länge. Och att den här, det som brukar visa sig att det redovisade resultatet eller det justerade numret som du visar upp när du drar dina kvartalsrapporter och kvartalsrapporter, att det brukar inte backas upp av kassaflödet. Men i det här fallet så hade de ju ett kassaflöde att falla tillbaka på. Men när man väl då kontrollerade kontot så var det här bara ett falskt mynteri helt enkelt. Men för oss som gillar att se när journalistiken liksom segrar, så jag har känt att det har varit julafton i en vecka ungefär.
Ja, nej, men jag tänker också på, jag satt ju i våran livegrupp förut innan jag hoppade över till analys, och då fick man ju ofta förmånen att skriva väldigt korta grejer på bolag som har de här liksom, vi behöver inte nämna några namn, men även svenska bolag som har liksom ganska tydliga kritiker och ganska tydliga anhängare som inte är så förtjusta i den där kritiken. Och det var slående för mig hur ofta det kom just, alltså det här med hur mycket man gillar att hacka på blankarna och ser dem som det värsta som finns ungefär och i princip vill förbjuda det helt. Det var också något jag tänkte på i samband med Wirecard. Liksom att det blir också ett uttryck för det här med att ingenting, att man inte kan klara av att se kritik och i viss mån kritik då som någon annan tjänar pengar på och man själv kan förlora pengar på som någonting konstruktivt i det stora hela för att man rensar ut skit. Liksom. Det är en funktion som de fyller. Och att sätta det ur spel så där känns väldigt märkligt då. Det känns som en ganska dålig signal. Inte för att jag någonsin trodde att jag skulle vara den som satt och försvarade blankare, men det här blir ett sånt tillfälle där man verkligen känner det ganska starkt att alla funktioner för genomlysning av publika bolag är bra och det inkluderar folk som tjänar pengar på det.
Ja, det är intressant. Man ska ju komma ihåg att kursuppgångar inte är en mänsklig rättighet. Det tror jag är någonting alla borde kunna göra som i alla fall.
Ja, men det är en bra påminnelse. Särskilt när man alltid får höra att för det långa loppet så ska börsen upp. Det betyder inte att allting som finns på börsen ska det. För den sakens skull.
Nej,
men det blir nog mer att ta av i Wirecard. Jag kan tänka mig att det där blir en lång historia.
Ja, den kommer vi nog
många smutsiga detaljer.
Där får vi nog lära oss att leva med efterspelet på. Ja, men det är så många nivåer. Först och främst ska de väl liksom vaska fram alla de ansvariga. Vad de nu har ju rapporterat som att deras operativa chef har begett sig iväg till Filippinerna till exempel och sådär. Så det var ju sånt som man, det är sånt som man har suttit och hoppats på. Det finns ju även svenska finansmän som har försvunnit före tiden om vi backar liksom en 30 år i tiden och journalister som fick åka till varma platser och spännande öar vajande palmer jakt på dessa figurer. Så att, ja, det blir, bara den biten blir intressant. Men sen revisorernas roll, finansmyndigheternas roll. Och där tror jag att vi kan dra paralleller lite till Sverige också. Vilken är den sista stora storbolagsskandalen i Sverige? Det skulle jag säga är Swedbank och penningtvätten i Baltikum. Så backar du till hösten 2018. Danske Banks utredning har precis publicerats och vidden av deras penningtvätt i Baltikum har blivit känd. Man vet att liksom, vilka är de andra aktörerna här? Ja, Swedbank är en jättestor aktör. När Swedbank säger nej, det där har vi aldrig haft några problem med. Marknaden tycker att det låter som en alldeles utomordentligt bra verklighetsbeskrivning. Det finns i oktober så vet jag att det finns artiklar där bland annat där Bloomberg rapporterar om hur Finansinspektionens TDN säger att de svenska bankerna inte samma affärsmodell så det finns inte samma risker. Samtidigt så sitter man och pratar med folk som har varit med och avvecklat Danske Bank, pratar med folk som liksom har någon form av insyn som ger en bild som inte är lika riskbefriad som finans som liksom tillsynsmyndigheten. Och jag vet att jag satt och tänkte att undrar om de kommer att bry sig ens om de får fakta serverat på silverfat. Det fick de ju bara några månader senare och så vips så faller liksom styrelseordförande och vd. Aktien har halverats tror jag ifrån att under hösten 2018 när börsen gick ner har varit Europas mest stabila bankaktie som värderades till och vad det nu var två gånger bok. Så är den liksom en spillra av det då. Och det, jag förstår inte vem vinner på det. Alltså, om jag hade varit aktieägare i Swedbank hade jag tyckt att det hade varit mycket bättre om det inte hade kommit fram för att alltså verkligheten finns. Det som objektivt har ju hänt oavsett om du vet eller inte.
Mm.
Och det är viktigt att känna till det. Det är viktigt att företag försöker ge en så korrekt beskrivning av vad de håller på med som möjligt. För att du ska kunna värdera saker på rätt sätt. Annars kan vi springa runt och sälja liksom skit till varandra hela dagarna. Liksom. Jag vet inte vad det skulle leda för vad det skulle föra med sig för något positivt.
Jag menar, även om man skulle se det som positivt, att en modell som går ut på att den typen av saker aldrig någonsin ska bli kända känns liksom inte så himla stabil eller hållbar på sikt.
Nej, allting annat än hållbar på sikt.
Ja, nej, men jag tror definitivt det skulle vara väldigt intressant. Men det blev ju lite diskussion kring Finansinspektionen där efter Swedbank. Men jag tror att den diskussionen bör nog fortsätta. Och det är ju intressant om man kan koppla ihop det även med lite som revisorsspåret. Liksom. Hur det ser ut i andra länder, kanske framförallt i Europa. I och med att vi ändå har en viss närhet där. Både liksom direktmyndigheter emellan och också genom att det är marknader som svenska företag är verksamma på. Det skulle vara väldigt användbart. Ja, gud. Det är mycket, mycket på bolagsfronten nu och vi är inte ens i rapportperioden.
Nej, men en liten uppvärmning nu med H&M idag. Men sen så är det ledigt ett par veckor för att vecka 29 kom. Det brukar ju alltid vara den här stora rapportveckan under sommaren. Men i år så har de faktiskt gjort så att det spiller över en hel del tunga rapporter i vecka 30 också. Så att det kommer att vara mycket rapporter under högsommarvärmen där.
Då kan de av oss som sitter på makrosidan ta ett steg tillbaka till förmån för hjälp med bättre koll på börsen.
Det spelar väl inte så stor roll vad bolagen gör. Det känns som att vi är tillbaka i gamla tid, liksom, så som det har sett ut. Med att alla ändå bara tittar på vad centralbankerna gör och hittar på.
Jo, det, man känner ju igen mönstret lite grann. Apropå centralbanker så har vi ju ett riksbanksbesked, är det ju såklart. Nästa vecka som blir väl lite det första egentligen så är nu när sommarlugnet har kommit in, saker har lugnat ner sig lite, så skulle jag nästan säga att Riksbanken är den första som liksom befinner sig i den perioden och ändå någonstans måste göra någonting. Så det kan ju bli, även om de inte alls samma effekt på börsen som till exempel Fed har, kan det fortfarande bli lite intressant. Tyvärr är det väl så att bilden är väl att det inte kanske händer så himla mycket den här gången. Ingen ränteförändring. Skulle inte bli jätteförvånad om de heller inte gör någonting med obligationsköpen den här gången, även om man kan tänka sig att det borde komma en förlängning av det programmet som ligger nu, förr eller senare. Men det är väl lite så här, jag tycker den här veckan har varit ganska symptomatisk för vart vi står just nu. Att å ena sidan så har vi ju liksom alla de här korta, snabba indikatorerna, både gamla som inköpskassindex och nya som vår kollega Viktor Munkhammar skrev om i början av veckan. Alla de här grejerna som har ploppat upp liksom för att försöka fånga coronakrisen när de vanliga indikatorerna inte funkar för att de helt enkelt är för långsamma. Och de är ju bra, liksom, men de ger som inte en helhetsbild. Så visst, där ser man så här, vi kan se till exempel i korttransaktionsdata från Swedbank att det börjar normaliseras. Vi kan se inköpskassindex som studsar på närmast av närmast tekniska skäl. Och det är ju liksom positivt å ena sidan. Och sen å andra sidan så får man såna här grejer som när IMF skriver ner sin prognos jämfört med april. När alla andra liksom har sett lite bättre scenarion nu den senaste månaden kanske jämfört med vad man gjorde i mars-april. Så blir de ännu dystrare istället. Och då känns det lite som att vi har kanske inte en så bra helhetsbild som vi har tänkt att vi har haft. Alltså, vi måste fortfarande titta på de här stora, tunga institutionerna med de här fantastiska analysverktygen. Bara för att de är långsamma betyder inte att vi kan ignorera dem. Och när man då kommer och väntar sig ett större tapp i år och en långsammare återhämtning nästa år, då är det ju någonting att ta på allvar och inte bara avfärda som så här, ja, men det är ett osäkert läge nu. Det är svårt att göra prognoser. Vi kan inte riktigt lägga så mycket fokus på dem. Det känns som att det finns en frestelse i att se det på det sättet, att allting är fortfarande så oklart. Så därför kan vi inte ägna någon energi åt det. Men det är fortfarande, tycker jag, oroande. Det ser jag som en person som är väldigt pessimistisk, som nog är ganska, har varit ganska tydligt tidigare. Att jag tycker fortfarande att det är lite oroande att de ser den här mycket långsammare återhämtningen. Även om det blir tillväxt nästa år. Liksom, så här, vad säger det om... Alltså, någonstans så är allt annat än att i princip alla länders potentiella tillväxt har sänkts nu. Alltså något annat än det vore ju orimligt. Det är klart att den har sänkts. Vi vet inte hur mycket den har sänkts. Det är väldigt svårt att mäta. Det är liksom inte någonting som är så tydligt. Utan man gör sina uppskattningar och hoppas på det bästa ungefär. Men det känns som att det finns mer som pekar mot att den långsiktiga potentialen för den reala ekonomin har sänkts mer snarare än mindre. Och då någonstans måste det komma ett slut på när man kan ha alla de här stimulansprogrammen både från penningpolitiken och från finanspolitiken. Alltså om den långsiktiga potentialen är lägre, så visst, vi kan driva på nu ett tag och komma igenom den här värsta pucken. Men när vi kommer ut på andra sidan så är det fortfarande så att ekonomin kommer inte växa på det sättet som den hade kunnat göra tidigare. Och det var inte ens en så himla bra trend innan heller. Den var inte jättefantastisk om du tittar på Sverige, om du tittar på Europa, om du tittar på USA. Det var liksom inte som att vi stod framför någon sorts uppväxling i produktivitetstillväxten, utan det såg ganska knackigt ut redan innan. Och det där känner jag så här, visst, nu kan ju typ Fed komma tillbaka och elda på lite till och vi kan säkert se börsen gå upp lite mer, men ska inte börsen ha med den faktiska ekonomin att göra? Jag vet inte hur du ser på det. Jag tycker det känns lite märkligt alltihop.
Välkommen i klubben.
För sen har man ju också typ, Uffe har ju snackat lite om det här, liksom att om du jämför liksom, om du tittar på hur aktier värderas på den japanska marknaden till exempel. Alltså det, man bara har andra P/E-tal där helt enkelt. Och det är bara så det funkar nu. Det kanske är så det ska vara här också. Men jag är lite orolig för att man liksom börjar förväxla fina aktiekurser med en fin ekonomi i grunden. Det känns lite som i USA är det väldigt lätt hänt. I USA gör gemene man ofta det. Man växlar ihop börsen med den faktiska ekonomin mycket mer. Och jag tror inte att det är en så bra utveckling. För jag tror att det gör att man dels lägger fokus på fel saker när det gäller liksom vilken typ av åtgärder som behövs. Vad som faktiskt skulle vara bra. Är det bra att vi... Det känns som att vi hela tiden bara går närmare det här liksom modern monetary theory-konceptet. Typ. Det finns inga liksom budgetunderskott som är för stora. Det går att trycka pengar in absurdum. Och bara för att vi inte är oroliga för inflation just nu betyder inte nödvändigtvis att det är en bra modell att ha. Även om inflationen är lägre av liksom strukturella skäl så betyder inte det att det är det enda priset man betalar när man till exempel går mot... Och vi pratar verkligen rekordstora statsskulder i en del länder. Alltså de prognoser man ser nu är hisnande. De går liksom inte riktigt att ta in. Inte för Sveriges del, för svensk del. Så vi har ju en så låg statsskuld till att börja med. Men för en del andra länder, Japan som redan ligger liksom superhögt, kommer ju höja sin statsskuld med enorma summor. I USA samma sak. I Europa, inte bara Italien, vi älskar att hacka på dem, men det är rätt många andra länder som också kommer gå mot det. Och vad det gör med liksom förmågan att agera nästa gång en kris kommer. För det kommer ju hända, förr eller senare. Visst, vi är mitt inne i den här liksom väldigt akuta fortfarande fasen här. Men så här, någonstans måste man också tänka på att ha ett ekonomiskt system som kan agera nästa gång igen. Och jag är inte säker på att de grejer vi har sett under våren är det som ska användas vid en mer normal konjunkturnedgång. Det tror jag verkligen inte, utan det här är ju ett undantagstillstånd. Men det känns som att just nu är det så lockande att tänka på undantag, åtgärderna för att möta undantagstillståndet som någon sorts ny vapenarsenal som kommer fungera lite oavsett var konjunkturen står. Och det känns lite läskigt på något sätt.
Ja, absolut. Warren Buffett pratade om det här på Berkshire Hathaways stämma för någon månad sedan eller ett par kanske. Mm. Och han sa sak som man lätt tar till sig i alla fall, ja. Att om det nu är så enkelt, varför det kunde ta liksom flera tusen år för människorna att komma på att det liksom är så enkelt att du bara kan driva hur hårda budgetunderskott som helst och finansiera det hos din centralbank.
Mm.
Det har ju hänt något de senaste 10 åren med uppfattningen av, eller rädslan för inflation. Vissa länder har de väl suttit hårdare inne än andra, Tyskland till exempel.
Mm.
Men när liksom den sista skeptikern byter fot, så det är då det börjar bli liksom allvarligt på riktigt. Det känns som varje podd som jag är med i och säger någonting på makroområdet, så är det ju liksom långsiktigt, så det finns ju inte en... Och det här kan man ta med sig liksom när man tittar på bolag också, att nuet ger ju inga garantier för framtiden, att vi utgår alldeles för mycket. Mm. När du gör en bolagsanalys över vad H&M har för rörelsemarginal och hur mycket liksom tillväxten ser ut här och nu. Och så tror man att det är så. Och det färgar väldigt mycket framtidsvisionen också. Och nu så kan du låna väldigt billigt. Du kan göra det fast du har stora budgetunderskott. Men, och den inflationen på det sättet man definierar och mäter den är liksom för låg. Men hur ser det ut på 10 år? Ja, den där konflikt du har, alltså det finns flera olika saker som skulle kunna samspela på ett sätt som inte skulle vara gynnsamt för inflationen.
Nej, men visst. Nej, men för det är också som så här, till exempel bara en sån här enkel grej. Det var någon häromdagen som påpekade att åldrande samhällen sparar väldigt mycket, men ett gammalt samhälle gör det inte. Och nu har vi liksom under väldigt lång tid, ungefär så länge jag har varit typ medveten om ekonomiska frågor, alltså sen jag satt i skolbänken, så har vi pratat om att vi lever i det här åldrande samhället med allt vad det innebär i liksom sparande förskott och hur det spiller över på vad som händer med investeringar, tillväxt och även liksom inflationsutvecklingen. Men det kommer ju en dag när det inte längre är tillståndet vi befinner oss i. Och jag tror att det blir väl lite så här presentistiskt då när man hela tiden fokuserar på att nu har det sett ut så här, vi har varit i den här fasen, det är det naturliga. Det behöver ju verkligen inte vara det naturliga, det kanske bara var en fas. Alltså som det här med liksom långsiktigt sjunkande räntor, det ser ju vi som någon sorts nästan naturlag vid det här laget. Jag har ju också liksom skrivit texter på det temat, så jag menar inte att peka på någon annan, jag pekar lika mycket på mig själv, men det är väldigt lätt att vaggas in i att det man själv lever i är det enda sätt som det kan vara och glömma bort att så här, överraskningar kommer hela tiden och ibland är de rätt stora och ibland är de liksom trendskiften. Och ja, sådana är svåra att se innan det händer.
Ja, framförallt om du ska sitta och göra sådana här saker liksom på 500 år. Alltså över så långa tidsperioder så där en motreaktion liksom i den långa grafen inte besynlig. Den kan ju vara över tid. Mm. Då ska du genomlida den också med allt vad det är.
Ja, exakt.
Det är samma med aktier, att det är väldigt lätt att sitta och se att aktier har gått upp över tid. Men du ska uppleva de där dagarna som vi hade för några månader sedan när börsen gick ner 10% på en dag. Och det ska du göra utan att blinka. Liksom. Och det,
Ja, man kan väl alltid hoppas på att pessimister som du och jag egentligen har fel. Och att det är de andra människorna som har rätt. Det är, ja, ändå, det är ju ett helt okej sätt att bli överbevisad på att allting blir väldigt bra.
Ja, ja, optimister säger ju att man har lika ofta rätt som pessimisterna, men att man har det roligare. Men jag tror att det är sant, för att jag känner mig ofta så här positivt överraskad, så att det ger mig en gnista i vardagen.
Vi kanske ska avrunda på de positiva tongångarna. Nu har vi pratat rätt länge här. Men jag kan ju passa på att tipsa om våra övriga poddar innan vi säger hej då. Vi har ju Makrorådet och sen har vi Digitalpodden från Det Digital. Och så har vi ju Förnuft och känsla som handlar om ledarskap. Och Smarta pengar som handlar om privatekonomi. Och sen så har vi ju även en del dagliga på vardagarna. Nämligen Ekonomistudion och Morgonkollen som man kan lyssna på till morgonkaffet. Och med det så måste jag nog sätta på min fläkt igen här. Och då måste jag lägga på så att den inte låter för mycket. För nu är det svettigt.
Då säger vi det. Och sätter punkt. Ja. Och sätter igång fläktarna.
Perfekt. Ha det så bra.
Hej hej.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Hej, Andreas Johansson på DI:s nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.